Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser.
I den här artikeln i Svensk Juristtidning varnar Sveriges två högsta domare för vad som skulle hända om en populistisk eller auktoritär regering tar över i Sverige. Det skulle hota domstolarnas självständighet. Titta på veckans juridik. Skulle en populistisk och auktoritär regering kunna ta makten över de svenska domstolarna? Svaret är ja, enligt flera av Sveriges högsta jurister. Och det här är någonting som bör åtgärdas genom lagstiftning nu, innan det är för sent. Det är temat för veckans juridik. Och jag hälsar panelen välkommen. Det är Mats Melin, du är ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Det är Stefan Lindskog, ordförande i Högsta domstolen. Och Ann-Katrin Ljungar, du är docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola och har forskat kring och är specialiserad på just frågor kring populism och konstitutionalism. Välkomna.
Tack så mycket. Tack.
Stefan Lindskog, Mats Melin, ni skrev nyligen en artikel i Svensk Juristtidning som behandlade ämnet om hur svenskt rättsväsende är uppbyggt och vad som skulle kunna hända om vi fick oönskade krafter till regeringsmakten. Berätta kort, vad är det ni varnar för i artikeln? Mats Melin, du kan börja.
I grunden är det att vi måste, under en tid när vi alla i allt väsentligt är överens om de grundläggande värdena och har en demokratisk rättsstat, så har vi en förpliktelse, tycker vi, att se till att bygga våra institutioner och stifta våra lagar på ett sätt som gör att det åtminstone kraftigt försvåras för en auktoritär regim att i framtiden tillskansa sig politisk makt över de svenska domstolarna.
Stefan Lindskog.
Ja, det handlar om att befästa rättsstatsbygget i den delen som gäller domstolarna. Det är det det går ut på. Och hur stor risken är för att det här systemet skulle attackeras, det har i varje fall inte jag värderat, jag tror inte Mats heller. Men man kan inte utesluta det, och det är precis som Mats säger, det är vår skyldighet att försöka göra något nu.
Vi ser på flera håll i Europa populistiska, auktoritära, nationalistiska partier som växer. Det finns motkrafter naturligtvis också, så det finns inte någon given utgång i detta. Och det finns ju ingen anledning att tro att vårt land skulle vara förskonat från eller vaccinerat mot en sådan utveckling.
Ann-Katrin Ljungar, vilka metoder använder den här typen av partier när det gäller att rikta in sig på rättsväsendet? Berätta.
Ja, de två fall som är nu mest pregnanta i Europa idag, det är ju Ungern och Polen. Och det är ju, där ska man komma ihåg att det är ju två länder där då konservativa, auktoritära, populistiska partier har en egen politisk majoritet. Och därför har man ju också kunnat vidta de åtgärder som man har gjort. Det vill säga man har ändrat grundlagen till att börja med. Det gjorde ju Orbán i Ungern. Det var det första han gjorde när han vann valet. Var det nu 2011 och fick en egen majoritet. Och sen så började han då gå in och reglera författningsdomstolen, vilka domare som satt där, medielagen, det vill säga både domstolar och medier är ju någonting som granskar den politiska makten. Och detsamma har ju då PiS, det här partiet i Polen, gjort, vidtagit åtgärder mot mediefriheten, men också när det gäller då författningsdomstolen. Så att det är ju partier som är auktoritära och konservativa och som förstås har ett förflutet i ett icke-demokratiskt styrelseskick i kommunismen. Och man ska ju komma ihåg att de här länderna, när de gick med i Europeiska unionen, så ingick ju det i, vad ska man säga, medlemskriterierna att man skulle anamma rättsstatens principer. Och man kan ju säga att de inte tycks vara så väl förankrade i de här två länderna och kanske inte heller hos befolkningen som har accepterat, i vissa delar då, har accepterat de här, vad ska man säga, tillbakagångarna. Man kan ju betrakta det som demokratiska tillbakagångar i det här hänseendet.
Stefan Lindskog, vi hör Mats Melin säger att Sverige är inte alls förskonat i de här sammanhangen kanske. Om man ska vara lite mer konkret, vilka luckor har vi i svensk lagstiftning och för rättsväsendet som bör täppas igen redan nu?
Ja, vi kan ju börja med det mest näraliggande och tydliga, pengar. Om man stryper tillförseln av resurser för domstolarna så kan man åstadkomma stor skada. En tanke som vi har haft är att man ska ha långtidsbudgetar som säkrar finansiering över tid. Bara för att peka på en liten sak. Sen har du naturligtvis systemet för att tillsätta domare. Hur det går till. Du har ordningen om hur många domare det sitter i en högsta domstol. Vi har en reglering som säger att vi ska vara minst 14 domare i respektive domstol. Men man kan ju tänka sig att inflytandet av dessa 14 domare späds ut genom att det fylls på ytterligare domare. Så det finns massa, ska vi inte kalla detaljer, för det är inte detaljerna i frågan, men olika sidor av saken som kan inverka på situationen, ja.
Mats Melin, hur borde domare utses på högsta nivå?
Jag tycker att, och vi skrev lite om detta i artikeln, att man bör begränsa regeringens valmöjligheter. Vi har en lång tradition i landet av att regeringen ju utser domare, och det är klart att så måste det vara. Domare kan inte utse sig själva, det måste vara en annan statsmakt som utser domarna. Men vi har en lång tradition i landet av att vi nu har en oberoende beredning utav detta, och detta oberoende beredningsorgan som nu heter domarnämnden föreslår ett antal kandidater till en domarpost. Och det gäller också de högsta domstolarna. Jag tror att det vore lyckligt om man begränsade regeringens valmöjligheter till att, som sker i flera av våra grannländer, i varje fall i Danmark, till att man det här oberoende organet föreslår en person till den här posten.
Ann-Katrin Ljungar, om vi tittar på de här länderna i Europa, Polen och Ungern till exempel, vilket stöd har det visat sig att de har hos folket för de angrepp på rättsväsendet som de har ägnat sig åt?
Ja, det finns ju förstås en opposition, och det har varit också flera demonstrationer i både i Ungern och framförallt i Polen, som har ett starkare civilt samhälle och också har en mer liberal partikultur. Men jag menar, de har ju PiS nu i opinionsmätningarna tycks ju ha gått tillbaka, så där kan man väl tolka att det finns en viss kritik mot hur regeringen har agerat och hur man då har gått åt rättsstaten och grundlagen. Men i Ungern så har ju Orbán fortsättningsvis ett stöd, så att det är klart att det finns ett stöd hos väljarna. Sen kan man ju fråga sig hur viktiga de här frågorna är när väljarna lägger sina röster. Det kan ju vara frågor som har att göra med ekonomi, missnöje med de andra etablerade partierna. Man ska komma ihåg att Orbán valdes när det hade varit korruption i den socialdemokratiska, tidigare socialdemokratiska regeringen. Så man kan ju säga, på samma sätt som i Sverige, så har författningspolitiska frågor många gånger liten betydelse för väljarnas val av parti. Men när det nu är så flagrant och det också finns en stark, framförallt europeisk men internationell kritik mot de här länderna, så kan man anta att det har en viss betydelse, en större betydelse än vad det vanligen skulle ha.
Stefan Lindskog, hur stor motståndskraft har svenska domstolar idag när vi har ett tämligen lugnt politiskt klimat mot politisk påverkan när det gäller både tillsättningar och sedermera politiska utspel som görs?
Alltså, jag tror att som systemet fungerar idag i praktiken så har man ingen anledning att vara särskilt kritisk eller så. Det fungerar på det hela taget bra. Men det beror på att vi lever i en lugn situation. Det är denna lugna situation som inte just nu behöver de här skyddsvallarna eller vad vi ska kalla det. Men det är också precis som vi har sagt, det är just nu man ska skapa dem. Så att jag upplever inget problem med politisk tryck eller så. Visst. Det händer att vi meddelar ett avgörande i högsta domstolen som inte uppskattas politiskt. Men då kommer det nya utredningar och nya lagar som korrigerar det där. Och det där är ett slags samhälleligt samtal mellan makterna i en god demokrati. Det är inget konstigt med det. Så att någon egentlig motsättning idag finns inte.
Mats Melin, vad säger du? Ni sitter på bland annat skatterättsliga avgöranden i högsta förvaltningsdomstolen som kan få enorm kraft i statsapparaten.
Ja, vi disponerar ju, höll jag på att säga. Jag menar verkligen inte disponera. Men våra avgöranden påverkar ju statsbudgetens både intäktssida genom skattemålen och stora delar av dess utgiftssida genom socialförsäkringsförmåner och andra mål av det slaget som vi har i domstolen. Så att det är klart att det finns ett politiskt intresse för vår verksamhet. Men det får jag väl säga, och det är klart att vissa avgöranden, det är precis, särskilt på skattesidan och nu senast när det gäller frågan om drönare.
Jag väntade bara på det. Ja,
så reagerar ju den politiska makten och ändrar lagstiftningen. Sen tycker jag att man ändrade lagstiftningen rörande drönarna på ett inte riktigt bra sätt. Men det är precis som Stefan säger, det är så det ska gå till. Vi tolkar den givna lagstiftningen, och om den politiska makten tycker att det där inte passar så har man full frihet att ändra lagstiftningen. Och det sker inte sällan på skatteområdet också.
Men det är otvivelaktigt så att domare har fått en större makt. Mm. Man har från politiskt håll frivilligt överlåtit en större makt på er domare de senaste decennierna. Hur påverkar det den diskussion vi har här om hur en eventuell ond framtid kan se ut?
Mm. Ja, det är ju... Ja, det påverkar på det viset att ju större ansvar och makt som domstolarna och domarna får, desto större blir naturligtvis en auktoritär regims önskan att tillvälla sig makten över domarutnämningarna och över domstolarna. Domare som enbart är tekniker är naturligtvis i grunden mera ofarliga, om man så får säga. Domare som har ett större ansvar och en större makt och måste basera sina avgöranden ibland på avvägningar mellan motstående intressen och på värderingsmässiga överväganden. Ja, de blir naturligtvis viktigare för den politiska makten att tillvälla sig makten över.
Jag vill tillägga där att det är visserligen så att lagstiftaren har avstått från makt i vissa hänseenden. Men det har skett i två riktningar. Den ena riktningen är att vi, framförallt högsta domstolar, har fått en ökad normgivningsmakt genom att fylla ut luckor och sådant som lagstiftaren inte hinner med. Det är otvivelaktigt på det viset. Men man har också avhänt sig makten till de europeiska institutionerna. Unionen, Europakonventionen och så. Så att jag vill inte säga att det där egentligen handlar om domarmakt i den meningen. Varför inte vår domarmakt? Det är kanske budbärare ibland.
Ann-Katrin Ljungar, hur ser det ut med de verktyg som populistiska och sedermera auktoritära regimer vill använda? Vilken position intar rättsväsendet och domarmakten i det sammanhanget?
Ja, populism är ju ett väldigt mångtydigt och stridbart begrepp. Alltså med populism så den allmänna debatten så tänker man ju att det är en antietablissemangsposition. Det är partier som säger sig företräda folket gentemot då eliten. Och den här eliten kan ta många olika uttryck. Framförallt är det ju då de politiska representanterna, men det kan också vara experter och akademiker, massmedia, men naturligtvis då också domstolarna, om de ses som allierade till den politiska makten. Också då det kulturella etablissemanget många gånger som omhuldar idéer som står i strid med vad vanligt folk tycker. Men sen så är ju populismen man kan kalla det en tunn ideologi. Och de har den här tanken om att det är folket och folksuveräniteten som ska gälla. Och med det menar man ju att det är den politiska majoriteten som ska ha den yttersta beslutsmakten. Och därför ställer man ju sig kritiskt till, inte demokratin i sig, man är inte antidemokratiska, men man är kritiska till den liberala demokratin. Och i den liberala demokratin så finns det institutioner och normer som begränsar folkmajoriteten. Jag menar, det handlar ju om konstitutionen naturligtvis. Det handlar om olika typer av minoritetsrättigheter, internationella konventioner, Europeiska unionen som fastställer en massa lagar. Och man menar att det är folket som ska bestämma. Och därför intar man ju då en väldigt kritisk position till lagstiftning, författningsdomstolar eller internationella konventioner som på olika sätt begränsar folkmajoriteten. Att folkmajoriteten i alla fall ska kunna ompröva och ändra den här lagstiftningen. Och det är ju därför då om man har åsikter om konstitutionalism så kan det ju vara då att man inte vill ha de här begränsningarna. Det kan ju handla om hur man säkrar minoritetsrättigheter, diskriminering, frågor om det som man kallar då hate speech. Den typen av av frågor när det gäller då de populistiska partierna som är invandringskritiska, alltså högerradikala. Men man kan också inta en ganska sån här opportunistisk inställning, att om författningsdomstolen eller rättsväsendet kan användas till ens egen fördel, då använder man sig av det. Och det kan ju handla då att man genomdriver lagstiftning som gynnar en själv, till exempel man vill ha mera folkomröstningar, man vill då påverka tillsättningen av domare i författningsdomstolen och sådär. Så att det beror lite på, men de här partierna, eller länderna som vi tidigare talade om, de är ju inte enbart populister, utan populismen måste alltid kombineras med andra ideologier, och de kan ju kombineras då med framförallt då höger med radikala ideologier, alltså invandringskritik, EU-kritik. Men de kan ju också vara auktoritära, som är fallet i framförallt Ungern, men också i Polen till viss utsträckning. Det vill säga att man har också rent icke-demokratiska inslag i sin tankevärld.
Stefan Lindskog, du sa inledningsvis här att follow the money, det är pengar man kan påverka sånt här med bland annat. Idag har vi en central förvaltningsmyndighet som heter Domstolsverket som fördelar pengar till domstolarna och till högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. Hur borde det här fungera?
Ja, den borde till att börja frigöras mer än vad som är fallet idag genom att ha en styrelse som befolkas och framförallt mycket domare som förstår den här saken. Det är steg nummer ett, och jag var ju också redan inne på det här att man kan tänka sig fasta långtidsbudgetar som man kan liksom inte ändra från år till år, utan det ligger fast över tiden. Det är två små saker. Men i anslutning till vad som nyss sa som folksuveräniteten, jag vill hänga upp mig på det ett litet ögonblick. Det här är ju samtal som man ibland för vid det bildade middagsbordet. Och då brukar jag som exempel för att visa att folksuveräniteten inte kan härska, ta det väldigt, väldigt enkla situationen. Antag att vi har ett land med två grupper. Den ena består av 51% av befolkningen, den andra 49%. De 51% beslutar sig för att utrota de 49%. Är det demokrati? Nej, säger naturligtvis alla. Det, så kan man inte göra. Nej, men då har vi svaret. Det är bara frågan hur vi ska försvara det och hur det ska se ut. Men det finns gränser.
Och där har vi grundlagar som går in och säger att det inte skulle
fungera. Där har vi mänskliga rättigheter och alltihopa. De sträcker sig naturligtvis mycket längre än att förbjuda folkmord. Men det viktigaste är att det illustrerar att folksuveräniteten är inte allenarådande. Det finns mycket mer än det.
Det finns universella värden också. Mats Melin, rent konkret lagstiftningsmässigt, om man skulle rikta till politikerna några ord kring detta. Hur komplicerat är det att ändra lagar och grundlagar så att vi skulle komma till det slut som Stefan Lindskog och du själv har skrivit om i den här artikeln?
Att ändra grundlagen är ju inte helt okomplicerat. Det kräver ju två beslut av Sveriges riksdag med mellanliggande val. Och jag tror ju att några av de skyddsvallar som Stefan kallade som vi skulle vilja bygga, de bör ske genom grundlagsändring. Och då bör man ju tillsätta någon slags utredning för att se vilka steg och hur ska detta uttryckas. Att ändra själva lagstiftningen är ju en enklare procedur, men det fordrar ju en parlamentarisk insikt om behovet som sträcker sig över partigränserna. Åtminstone som den parlamentariska situationen ser ut idag. Och det kan nog inte åstadkommas med mindre än att vi fortsätter att föra ett samtal om det här behovet. Får jag bara tillägga en liten sak, och det är detta att det finns en, ska vi säga, en slags defaitism i samtalet om de här frågorna som går ut på att om en auktoritär regim ändå skulle komma till makten så spelar lagarna och institutionsbyggandet ingen roll. För då tar man makten i alla fall. Och så pekar man på Ungern och på Polen. Men då tycker jag att man gör ett väldigt felslut. Det är naturligtvis så att om man har en situation som i Turkiet med undantagstillstånd, ja, då spelar ju institutionerna och lagarna ingen roll. Men i Polen så är det trots allt så att än så länge så har presidenten lagt in sitt veto mot två av de mest långtgående lagförslagen. Nu har jag förstått att nu kommer han själv med ett eget förslag inom de närmaste dagarna, så striden är naturligtvis inte på intet sätt vunnen i Polen. Men inför nationell och internationell kritik så kan trots allt också en sådan auktoritär makt komma att anse att det politiska priset för att genomdriva sin maktutövning över domstolarna är för högt.
Ann-Katrin Ljunga, det här kräver en statsvetares analys till Mats Melin just så. Är det så att den här typen av regimer helt enkelt struntar i eller inte har respekt för grundlagar och lagstiftning?
Nej, men man får säga att det beror ju helt på dels vilken politisk majoritet de har. Om de har en egen majoritet. Jag menar, i många av de andra europeiska länderna så finns det ju proportionella valsystem och de här partierna skulle ju aldrig kunna få en egen majoritet eller den 2/3 majoritet som krävs för att göra sådana förändringar. Men sen är ju de här partierna också bundna. Det finns en folkopinion. Jag menar, som jag nämnde i fallet Polen så hade ju funnits ett starkt civilsamhälle, många demonstrationer mot det som regeringen har gjort. Jag menar, det civila samhället har ju betydelse. Att det finns både medborgare men också då en debatt alltså bland massmedier, det kulturella etablissemanget och förstås bland det politiska etablissemanget kring de här frågorna och där det finns ett tryck. Och sen ska vi ju inte glömma bort den europeiska unionen. Jag menar, man har ju då, det finns ju en artikel i fördragen, den här artikel 7, man kallar ju det atombomben och där kommissionen då kan rikta kritik. Och där finns det ju en diskussion vad EU kan göra och det är väl en lite liknande diskussion som ni för. Att man kan ha en massa olika uttalanden, man kan sätta press på de här länderna men i slutändan så är det väl bara pengar. Alltså att man inte får del av de här regionstöden och strukturfondspengarna som har varit så viktiga för de här länderna, framförallt i Central- och Östeuropa. Så där är det ju en pågående diskussion om vilka maktmedel EU har till sitt förfogande om det skulle komma flera fall. Vi ser ju liknande tendenser i Tjeckien idag där man har ett parti som börjar allt mer likna PiS och Orbán i sin retorik.
Stefan Lindskog, varför tar sånt här sån tid? Jag har hört den här diskussionen under mina år inom den här branschen. Varför händer det ingenting?
Ja, grundläggande konstitutionella frågor är svåra att hantera och det väcker ingen publik opinion utan det för sig i kretsar så att säga lite granna ovanför folket. Det bara blir så och det står inte på politikernas första agenda. Så att det krävs en ganska ingående och långt samtal tror jag i samhället innan man kommer i position. Till det Mats sa om grundlagens betydelse vill jag bara foga att man kan ju också tänka sig att stärka grundlagen genom att för vissa ändringar kräva kvalificerad majoritet. Alltså man kan bygga upp det rättsstatliga grundskyddet på olika sätt och försvåra. Ytterst är det bara fråga om grus i maskineriet, men gruset kan ju bli stora stenar också.
Alltså 2/3 majoritet i samband med till exempel den här typen av lagändringar. Vad säger Mats Melin om detta?
Ja, det är så alla...
Varför tar det tid? Det var den frågan.
Ja, alltså, den frågan är ju precis som Stefan säger att det här är frågor som inte väcker allmän opinion. Och det kräver ett långsiktigt och envetet hävdande utav de grundläggande rättsstatliga principerna och framför allt om förpliktelsen att trots att vi allt i huvudsak fungerar väl utan dessa skyddsvallar, för så är det, så har vi en förpliktelse att bygga vallarna inför möjliga kommande onda tider.
Kan den här bristen på engagemang politiskt då bland allmänheten spåras i någon form av naiv inställning till att vi inte ska drabba, vi har det väldigt bra i Sverige på det här planet och så vidare. Vad säger man ifrån statsvetarhåll från folkdjupen när det gäller just rättsstatliga frågor?
Som jag sa tidigare, att när det gäller hur man röstar i val, vilka partier man röstar på, vilka frågor som är viktiga för ens politiska val, så är ju författningspolitik ganska ointressant för medborgaren i allmänhet. Men däremot så finns det ju en stor uppslutning kring det demokratiska systemet och de rättsstatliga principerna hos befolkningen. Men när man gör ju mätningar allt mer om hur man ser på... Ja, hur man stöder demokratin och rättsstaten. Och där så står ju de nordiska länderna och Västeuropa fortsättningsvis starkt. Däremot så finns det ju tendenser i många andra länder där man efterlyser mer auktoritärt ledarskap. Och där finns det också, förutom att det finns demokratiska tillbakagångar i vår omvärld, jag menar Ryssland, Turkiet och så vidare, så ser vi också hos befolkningen för första gången på länge där man då kanske inte har en lika stark uppslutning kring demokratiska principer som tidigare.
Stefan Lindskog, hur ser skräckscenariot ut på ett antal års sikt för Sverige?
Alltså jag vill inte måla ut något skräckscenario, för jag ser det inte som särskilt sannolikt. Men som jag sa förut, man kan inte utesluta det. Ska du ändå måla upp något så kan man väl säga att det sker en utveckling ungefär som i Polen. Något parti som inte värdesätter den liberala delen av demokratin, så att säga, den rättsstatliga delen, får så stor makt att man kan göra saker och ting. Men jag tror egentligen att en ännu större fara ligger att rättsstaten inte välts utan vittrar sönder under en längre tid om inte upprätthåller världen ordentligt. Jag tror egentligen det är kanske en större fara.
Kan du utveckla det något?
Ja, så att det sker olika små åtgärder som minskar domstolarnas betydelse och som minskar de här checks and balances som ligger att vi har ett oberoende domstolssystem.
Kan politiker vittra sönder rättsväsendet genom att rent retoriskt minska domstolarnas betydelse i folkets medvetande, Mats Melin, hur tror du?
Alltså, jag är på marginalen om vi pratar retorik, politisk retorik. Det är klart att man kan ifrågasätta domstolarnas roll och domarnas integritet och omdöme och hävda att domstolarna också i oträngt mål ger sig in på den politiska maktens domäner. Och det kan naturligtvis på marginalen vittra sönder. Det som väl är ett betydligt större risk för vittrande i så fall, det är väl att den retoriken också följs av inskränkningar av domstolarnas roll i lagstiftningen.
Ann-Katrin Ljungar, hur ser framtiden ut? Är den ljus eller mörk i detta avseende?
Ja, när det gäller de här populistiska partiernas framtid så är de ju här för att stanna. Och det är ju val i Tyskland nu inkommande söndag, och där kommer ju för första gången på länge sedan 60-talet ett invandringskritiskt och väldigt högerradikalt, till och med högerextremt parti ta plats i förbundsdagen. Så jag menar, de här partierna finns här, de är oftast andra eller tredje största partierna, så att under överskådlig tid så kommer de ju att påverka politiken, och det har ju de redan gjort. Jag menar, det har blivit mycket svårare att bilda regeringar. De har haft stora avtryck på den politiska debatten när det gäller frågor om invandring, den europeiska integrationen, men också när det gäller den här typen av frågor vi har talat om idag. Däremot, som jag sa tidigare, så har de ju sällan en egen majoritet. De måste alltid, för att få gehör för sin politik, så måste ju de andra partierna stödja dem. Och det är väl där som är den stora utmaningen, och där man kanske ska utmåla de största farhågorna, i vilken utsträckning de övriga partierna anpassar sig till deras politik och därmed kan genomdriva deras kärnfrågor eller deras politiska ståndpunkter.
Finns det vänsterpopulistiska partier?
Absolut, och de har vi ju inte pratat med. De vänsterpopulistiska partierna är ju sällan auktoritära. Och de är ju inte heller invandringskritiska, de är EU-kritiska, antiglobalister, men de talar ju framförallt om det som vi har pratat om i de nordiska politiska systemen mest om tidigare, alltså socioekonomiska vänster-högerpolitik. Vad de högerradikala partierna har gjort är att de har ju förstärkt och tillfört en ny dimension i våra politiska system som handlar mycket mer om värdepolitiska frågor, om globalisering, om olika minoriteters rättigheter, det kan handla om språkliga, etniska men också sexuella minoriteters rättigheter, miljöfrågor och så vidare. Så att där, på det sättet så skiljer de ju sig åt.
Mats Melin, framtiden.
Ja, bara säga att vänsterpopulismen i Venezuela är väl så farlig som auktoritär och som någon högerpopulism, höll jag på att säga.
Men just Latinamerika har ju haft väldigt mycket vänsterpopulism.
Ja, och som också har avspeglat sig i förhållande till rättsväsendet. Ja, nej, jag vill inte heller måla någon mörk framtidsbild för vårt land. och kanske inte för de nordiska länderna i stort, från de aspekter som vi nu talar om. Och jag vill bara åter avsluta med att säga att vi är alla överens om, så gott som alla är överens om de grundläggande värdena, och det är nu vi ska säkerställa att de värdena också respekteras framöver.
Stefan Renskog, du får sista ordet om framtiden. Hur ser din kristallkula ut?
Nej, jag vill inte ge en kristallkula. Jag vill ge uttryck för en förhoppning, nämligen att det ska finnas åtminstone några få starka, idealistiskt inriktade politiker som vågar driva denna fråga ordentligt. Jag tror att det behövs enskilda initiativ bland politikerna för att vi ska få framgång i det vi vill ha.
Då kom det en efterlysning från Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog till politikerna, lagstiftarna. Jag tackar er för att ni har tagit del av det här programmet, och jag tackar panelen. Tack.
Tack.
Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser.